Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Podplay.
Ann, kan inte du läsa upp din senaste googling?
Män som har begått brott och måste lämna landet.
Så du är Lisbeth Salander på Google, det måste jag ändå ge dig.
Jag fick inte upp någonting. Jo, Diva. En liten, vad heter det? Vi är liksom kanske lite för bakis för att kolla på med sånt här.
Vi kanske också ska berätta för våra kära lyssnare var vi befinner oss.
Varför
någonstans.
Vi är trötta.
Vi befinner oss i Spanien. Bueno, dear.
Ja, du fick ju precis beröm av en spanjuki.
För mitt fantastiska godhavn.
Habla
han. Han sköter hon. Och hur roligt är inte att Magnus Norman inte kan lära sig ditt namn utan kallar dig för Anna hela tiden. Så nu, jag försökte lite tappert första dagen så här. Hon heter Ann. Det gick inte in. Och så nu har vi alla döpt om dig till Anna.
Nej, men nu hade ju Pernilla sagt till. Nej. Så att nu sa han hej Ann. Så tog jag mig lite på armen så här, förlåt för det här.
Ja. Och du pratar hon alltså om Pernilla Wahlgren. Det är nämligen på en riktig namedropping-resa det här.
Det är trevligt för oss.
Det är precis
trevligt.
En liten
lunch med lite fisk och garpär.
Men jag måste säga att åka bort med sport som mål, kvinns på det här sättet, det är ju ganska få killar med, är ju fantastiskt. Alltså det är helt ljuvligt.
Men det är ju genialiskt. Det är lite som att, så här, som att åka skidor är ju lättaste sättet. Man kör på, sen blir det afterski, så går man och lägger sig klockan 9 typ, och sen går man upp på morgonen och är så här, Ingmar Stenmark. Det är lite samma här. Nu vaknar du i och för sig 5:40. Vad fan är det för ovana?
Jag vet. Jag kan inte hjälpa det.
Och så, märker jag ändå att du vill att jag ska klidra med, så här, var med dig för du har lite ångest typ. Och så ligger du så här och försöker kväsa skratt och ligger och kollar alltid på roliga klipp.
Alltid på roliga klipp.
Ja, varför?
För att
5:40, älskling. 5:40.
Jag har så mycket roligt i mig som måste ut.
Jo, men är det då för att lindra spritångesten?
Nej, jag tror fortfarande, om jag ska riktigt så tror jag att jag är faktiskt packad när jag vaknar. Ja, men du vet, när spriten går i kroppen, då chockvaknar jag. Och då är man ju liksom i någon så här mellantillstånd, mellan nykter och full. Så man har liksom gårdagens fniss i kroppen, men morgonens ångest.
Ja.
Så att det liksom, de jobbar med varandra på något sätt.
Det är det verkliga Hades. Du liksom går upp
på de olika
våningarna. Ja. Alltså, men då fick jag också ångest. Så jag vägrade ge någonting än fast jag var vaken. Jag tänkte, jag rör mig inte. Jag hade armen i jättekonstig position så att jag fick kramp. Jag bara, hon ska inte tro att du ska få en millimeter och bara säga, är du vaken? Är du också vaken? Är du vaken? Sen smög du upp. Förlåt att jag tände. Nej. Så lite ombytta roller. Jag har inte snarkat.
Jag har inte snarkat, inte pruttat och inte varit
naken.
Du
har pruttat.
Har jag pruttat?
Nej, inte natt, men igår pruttade du.
Ja, och det var ju bara för att jag käkade laktos. Ja, men vi har ju ett jätteroligt samtalsämne. Det har hänt mycket senaste veckan med Bianca Kronlöfs fantastiska jävla superdrapa som liksom väcker en hel bransch. Det var ju roligt som du sa att första gången hon pratade om det här, jag har 36 000 följare. När vi var inne och kollade andra gången, då hade hon 98 000 följare. Det gick fort alltså.
Vilket är jävligt härligt att se att så här, det är revolutionstämning där ute i byn nu.
Gud ja, människobyn. Det kanske är bra det med lite social distansering till det hela.
Mm. Men grejen är att det är så många som jag har pratat med, och det har jättemånga skrivit i hennes kommentarsfält också, att det är så här: tack snälla Bianca, för det är någonting som har gnagt i mig och jag har inte riktigt kunnat sätta ord på det. Man har undrat så här, vad är det som inte stämmer? Du och jag har pratat mycket om det där, att så här, men män har det så jävla göttigt fortfarande. Bara de håller käften så står de fria från andra mäns beteende. Och det brukar jag skriva på min Insta ibland, så här, vad kul det vore om någon man någonsin tyckte till. Mm. Sen vet jag så här, det är inte så många män inne på min Instagram, men det är i alla fall fler än noll.
Mm.
Den här tysta brödraskapets liksom,
muren.
Ja, att det är så här, gud vad skönt, nu kommer jag undan. Och det är ju lite så här, om vi ska vara helt ärliga, så har det ju varit lite som ett lotterispel, det här efterdyningen av MeToo. Vi vet ju så många snubbar som håller på att skita på sig varje dag och tänker så här, fan vad skönt att allt ljus är på Soran. Fan vad skönt att allt ljus är på Paolo Roberto. För de vet att det skulle lika gärna vara de som hamnade på gallibacken. Liksom. Och det säger hon ju så jävla bra, vi ska lyssna på det.
Jag tror att vissa av er tackar Gud varje dag för att skiten som sägs om er inte har kommit upp till ytan. Er tystnad är för att skydda er själva. Annars hade ni gjort motstånd. Och kom inte nu och säg att ni är för eller mot Soran. Han är en individ i en struktur som stöttar och ser upp till sexistiskt beteende.
Att inte säga till så här snubbar som tar upp 15-åriga brudar och bjuder på kokain och sen liksom knulla med dem halva natten på kanske liksom sätt som man inte ska göra. Ja, men de är ju också förövare. Ja. Det är ju bara så. Vi har ju liksom, precis som när man så här uppfostrar barn eller någonting, vi har ju något kollektivt ansvar, annars skulle vi inte vara människor.
Nej. Ja, kollektivismen har ju försvunnit där. Det har ju blivit väldigt individbaserat de senaste åren. Och det finns ju både positiva och negativa saker med det här. Det här är en grej som är väldigt negativ. Mm. Jag tycker att det Bianca har gjort är liksom på ett sätt väldigt mycket större. Jag vill inte ta någon kraft i någonting, men vad man har sett vissa har gjort under MeToo liksom.
Mm.
Alltså, för hon ger faktiskt inte bara ilskna argument, hon ger konkreta lösningar.
Mm.
Och hon är inte heller intresserad av att bli fiende med männen. Hon vill liksom hitta ett sätt att kommunicera och lösa det här tillsammans.
Mm.
För hon förstår att det handlar inte om ett vi och ett dom, utan att det handlar om ett oss.
Mm.
Och hur man gör det.
Och jag tänker på det att så här, överlag i samhället så är det ju fortfarande så att vi ska ta ansvar för vår kvinnohälsa. Vi fortfarande har ett prefix med kvinnor hela tiden istället för så här, men männens hälsa är bara givet att man ska liksom forska på eller veta allt om. Men vi själva måste ta ansvar för det och ansvar för det hit och dit. Hur vore det om vi liksom kollektivt tog ansvar för det mesta här i världen? Då skulle det också bli jävligt mycket lättare, och vi skulle, både män och kvinnor, skulle kunna vara mycket mycket tydligare och starkare förebilder för nästa generation barn som kommer. Mm. Vilket vi inte är nu. Och jag tycker det är jävligt sorgligt att se så här, både så här, unga killar och unga tjejer som så här, kanske pratar nedvärderande om sin mamma eller hit och dit, han har så här sexistiska skämt som det har hört av sin pappa hit och dit. Det är liksom mycket jävla unket kvar. Och ett sätt, och jag, efteråt så skrev ju Måns Möller så här, jag ringde upp Bianca och vi hade ett bra snack. Bra! Kristoffer Abelqvist var så här, jag känner mig inte stolt över den här medverkan. Det blev, jag var ju lite ironisk. Men sluta med det där ironin. Du säger att jag har förlorat min tappat förmåga till ironi. Det kanske är ett liksom ett litet, jag vet inte.
Så du menar att du är tillfrisknad för att du har tappat humorn? Är det det? Det var nog fan med århundradets omskrivning.
Nej, jag menar bara att till slut så blir det inte roligt att säga så här, Greta Thunberg-period, MeToo i tid. När det handlar om människor. För att det som händer är ju att efter alla framställningar i media så fattar jag att kvinnor inte längre vill vara med i såna här så kallade dokumentärer eller debatt. För det blir aldrig bra. Det blir så här, vi får hålla på att kämpa i år. Det är vi som ändå blir stämplade för ditan och ditan. Varför ska vi bjucka på det? Det bara, vi håller käften och försöker lida igenom det här.
Ja. Ja, men jag tror liksom, just nu är det en skakig period och det kommer komma ut någonting väldigt bra, tror jag, på andra sidan. Och det kommer kanske vara ett litet minikini socialt krig. Men sen tror jag faktiskt att det kommer komma en lösning. Jag känner för första gången att jag ser ett ljus i tunneln. Mm. Jag tror att Bianca talade på ett sätt som fick männen att förstå istället för att få männen att bli rädda.
För det hon gör, till skillnad mot många andra kvinnor har gjort under det här korståget för MeToo. Jag säger så här, det kanske är ingenting som är rätt eller fel. Vi måste ju också...
Det är ju en process.
Liksom. Ja, det är också en ny historisk sits vi hamnat i. Där vi får en jävla massa utrymme som kvinnor. Det har vi inte fått innan på samma sätt. Men det jag tycker har haft väldigt svårt för, det är det där att man ska... Det som också Bianca pratar om, att så här, vi har inte det där brödraskapet. En kvinna säger ett ord fel och hamnar ut i iskylan. Mm. Vi måste ju ha ett systerskap och ett människoskap. Vi kan
snacka om ett systerskap som inte existerar. Nej. Det finns ett systerskap.
Precis som du säger. Det visade MeToo. Det fanns ju inte ändå ett systerskap. Nej. Vi slogs för någonting som visade sig inte finnas.
Nej, men vi måste ju liksom lära oss hur man dunkar någon i ryggen och liksom håller handen där hela vägen, inte bara temporärt. Det är ju det som man märker också i sociala medier. Jag brukar prata om det när jag föreläser, att följare är inte fans. Mm. En följare kan ju liksom vara för, emot dig, avfölja dig och följa dig baserat på vad du tycker och tänker i sociala medier. Och om inte det, den tanken eller åsikten passar den, då kan ju den avfölja dig under tiden ett fans är dig trogen. Mm. Och det är en stor jävla skillnad liksom.
Men,
och det finns inget systerskap i det.
Nej.
Och vi agerar med vårt systerskap på samma sätt som vi agerar med följare. Nu tycker jag om den åsikten, då följer jag. Alltså så är ju det.
Då straffar jag dig. Mm. Ja. Och det är sättet som vi har straffat kvinnor allt genom historien. Allt från tyskhororna som de kallas då, norska kvinnor som hade relationer med tyska militärer under andra världskriget, som då fick löpa gatlopp Norges bygator, och man fick slå dem, kasta stenar, man fick slå dem med påkar, man fick behandla dem, de fick springa då på den största gatan i byn, och efter det så först skulle de då rakas då, så man skulle se att de här tjejerna hade knullat med fienden liksom. Så det är alltid så kvinnorna som får och också kvinnor som faktiskt stöttar såna här handlingar. Det måste vara slut med det.
Du lyssnar på Lilla Lördag, och den här veckan är vi sponsrade av egenanställningsföretaget Frilans Finans. Alltså det här är ju drömmen för alla drivna eldsjälar som har stora visioner för sin verksamhet, men liksom inte en sekund över för administrativt tjafs.
Precis, det är ju mycket man ska hinna med. Man ska vara mamma, man ska träna, man ska jobba. Alltså, jag tycker att så här, har man möjligheten och starta ett företag, så ska man ta den. Men låt någon annan sköta siffrorna. Och Frilans Finans är ett superbra exempel på att man både kan göra allt det där och ändå gott samvete och sänka kraven när det kommer ett sånt där. Eftersom de sköter allting och även finns där för stöttning. Det hade jag behövt när jag startade företag. Eller det behöver jag fortfarande.
Ja, men jag som också suttit som projektledare har väldigt många exempel på där man har liksom ett projekt på 2-3 månader, och den typen av gig, man vill ju inte ha en person som inte har ett enskilt bolag eller för att anställa den, så att det är jättemånga som faller bort från systemen för att man inte klarar av att anställa folk. Och då är ju Frilans Finans helt perfekt. Istället så fakturerar ju alltså arbetstagaren för sina tjänster via Frilans Finans, och det blir liksom, de behöver inte ta bort sin A-skatt, de behöver inte heller ha F-skatt, utan de kan ha både
och. Precis, och det gillar ju företag.
Exakt.
Ja. Och för att förklara, så innebär ju då en egenanställning att du är ju då en privatperson som utför då ett uppdrag, och vad det nu än är, sommarjobb eller tårt eller vad vi pratade om förra gången. Och sen fakturerar den här uppdragsgivaren, vem det än är, utan att ha F-skatt.
Precis.
Så att istället för att den som anställer dig då tillfälligt ska börja på med det här tjafset, så blir du anställd av ett egenanställningsföretag som då Frilans Finans under tiden som du jobbar på det här stället eller utför det här uppdraget.
Ja, men precis. Det här är ju så otroligt smart. Och för dig som bara liksom vill testa dina vingar inom ditt liksom, låt säga, nischområde, om du nu gillar knyppling, så känner du, men inte liksom känner att du har full koll på hur det fungerar, så finns Frilans Finans där som ett egenanställningsföretag och gör det enklare att tacka ja till uppdrag, ta betalt och slippa liksom krångel och pappershantering och problem med A-kassa etc. Utan det här är liksom som att du fortsätter vara anställd fast åt dig själv.
Precis, och nu kan jag ju gå i god för det, för jag har ju flera kompisar och även nu min son som har testat Frilans Finans. Och det är så härligt att se det, att de kan bara fokusera på det kreativa eller det de nu gör och slipper vara oroliga för andra, för det är en stor oro för många.
Ja, men ekonomisk stress är det värsta. Men gå in och läs mer på frilansfinans.se. Jag kan varmt personligen rekommendera dem.
Jag med. Tack Frilans Finans.
Ja, men och sen så finns det ju någonting som kvinnor gör. Och det här funderar jag verkligen på om det är liksom biologiskt förankrat i oss eller om det är en felprogrammering. Det är ju det här med att kvinnor är så otroligt svaga för män som det är synd om. Mm. Män som gråter, män som berättar att de har haft en trasig barndom. Alltså allt det här,
inte fått ligga.
Ja, men ummandet för män. Och liksom återigen, det är inte en mänsklig rättighet att få knulla.
Nej. Men jag tänker så här, tänk en känd kvinna, Lex Virtanen eller Soran, som sitter och säger så här: jag var tjock, jag fick inte ligga med någon. Bianca Kronlöf, sen fick jag vara med i parlamentet och då fick jag knulla med 600 killar. Jaha,
okej.
Wow, och stackars dig. Och sen var du ett ärsle. Det måste kunna gå att sätta in i, liksom, i människakontexten, tycker jag. Och så länge det inte gör det, ja, men då är det någonting som är skevt liksom.
Mm.
Så att jag känner att det finns väldigt mycket hopp. Men det är också så här, jag tänkte på barnflickan. Vi hade ju för några veckor sedan så gjorde vi ett specialavsnitt med Dick Sundervall om hela, ja, Knutbyfallet, detta som ständigt fascinerar oss på ett nästan sjukligt sätt, svenskan. Mm. Det är liksom för bra ingredienser i det för att vi ska kunna sluta. Och så dyker det, ja, det dyker också upp liksom nya rön hela tiden. Men då tänker jag på barnflickan då, Sara, som berättar om sitt liv efter Knutby. Hon har ju ändå fått någon form av folkets förlåtelse. Vi har insett att hon manipulerade, att hon inte ville göra det. Kanske inte ens var hon som gjorde det, visade sig nu efter de nya liksom ledtrådarna, man ska säga, HBO Nordic-dokumentären. Men hon har ju liksom dragits undan, lever ett otroligt liksom liv inkognito. Hon har inte gjort något väsen av sig. Hon vill bara försöka leva sitt liv och överleva, typ.
Mm.
Medan många män i samma situation, jag menar inte att de skakar av sig det, men de accepterar inte ett liv i skymundan. Jag fick nyligen höra att Catenacci har nu flyttat hit till Marbella och ska starta en ny lyxrestaurang här liksom.
Precis, och Paolo Roberto är i Italien.
I Italien och ska labla om sitt för liksom sina matvaror och, jag menar, allt från så här.
Ja, men sen har vi väl Emilio Ingrosso också som har gjorde också en exil för x antal år sedan liksom, till Mallorca och liksom. Ja, men så där har det ju pågått liksom. Men att de fortfarande känner behovet av att vara kända.
Jo, men det jag menar är så att det som händer med de männen som kom till exempel Emilio, som ja, men ändå är dömd i Sverige. Han kommer dit, han liksom träffar en ny kvinna och det är för, alla skulle få en ny chans. Vi kan ju inte bestämma vem som ska älska vem. Men de kan ändå ånyo börja ett liv i härligheten.
Mm.
De startar en ny krog, de har en kvinna som älskar dem. De blir älskade av den nya the community. Typ aldrig hört talas om en kvinna som har haft en ynnesten.
Gud nej. Alltså, vadå, de där
You're fucked for life. Liksom.
You're fucked for life. Ja, men, så här, tjenare Sanna Bråding. Starta om liksom. Vi bara spolar tillbaka bandet liksom, 15 år och ger henne en omstart.
Mm.
Hon hade dömts lika hårt idag.
Ja, gud ja.
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 No pardon. Spelar ingen roll om det har varit Me Too eller vad fan det har varit.
Mm.
Det är skitsamma.
Mm.
Nej. Ja, mycket spännande. Och där var podden slut.
Ja, där känner vi själva.
Det var nog ingen som märkte det.
Det är teamsång till nästa.
Tar du över stämmer runt istället?
Nej, men jag tycker vi kan prata lite om dig.
Om mig? Ska vi kan prata om dig? Det fick vi veta.
Nej, men det var ju väldigt roligt. Vi kom till den här paddelresan väldigt tidigt. 4 ska vi checka in.
Mm.
Det är ju okristligt. Det där är det enda ordet som passar in där. Okristligt.
Jag fick ju tipset av Pernilla, för hon åker ju ofta den flighten då, eftersom hon har hus här nere. Valgren alltså. Så jag dygnar alltid. Det är dygnet, och sover jag när jag kommer ner tidigt på kvällen.
Jo, men vad då kommer ni? Då skulle vi spela 3 timmars paddel. Ska vi bara lägga oss och sova då?
Jag bara sa att det var ett tips från coachen.
Ja, ja, men då kom vi hit så regnade. Det var väl inte jättekul, men vi spelade paddel. Och det var ju jätteroligt. Vi spelade tillsammans. Och sen kom vi på kvällen, skulle vi äta en liten gemensam middag. Och då kan vi prata om människors vanor. Som vi alltid tror att vi har förändrat och förnyat till nästa gång vi gör det. Och då måste vi ändå ta några vanor som alltid är beständiga. Man kommer ner, man tänker så här, underförstått, nu tar vi lite lugnt ikväll. Vi käkar en lugn middag så vi liksom kan verkligen sporta imorgon. Läx alla bröllop, alla stora fester jag varit på, som är liksom 2-3 dagar. Nu tar vi lite lugnt på fredag, för det är inte kul att sitta och vara bakis och liksom svettas på bröllopet. Då vill man vara så kärleksfull och känna liksom fräschören, du vet, krispiga. Nej, nej, nej. Klipp till.
Det var ju party.
Ja, det var,
men det var ju också första gången vi alla har fått festa på 1,5 år med en ganska stor grupp människor, i och med att alla är så här super PCR-testade och liksom 100% säkrade för att få resa, så var det så här, vi fick festa i grupp. Det var ju liksom en kollektiv eufori. Det gick ju inte att stoppa skenande tåget. Och man vet också att det skenande tåget kommer alltid ske första kvällen. Hur mycket man än säger så här, nej, inte ikväll, vi sparar till imorgon. Nej, nej, nej. Dag två är alltid dippen och sen så är det på igen dag tre.
Det är därför det alltid är roligare att ha middagar på fredagar till exempel.
Exakt.
För det är någonting, jag tycker det är ganska roligt, för det är ändå bara så en vecka som har gått sedan fredagen innan. Det är inte så här, okej, det är krigsslut. Vi ska fira 10 år av krig. Vi måste ut på Kungsgatan. Men det är ändå så här, en vecka senare. Och jag undrar vad det är i
människan. Det vore väl fint att när liksom regeringen släpper restriktionerna, att man gör en sån här otrolig Kungsgatan-situation igen. Och där folk kysser varandra och liksom kramas och får ta... jag blev helt varm i hjärtat.
Gud vad härligt.
Tänk om vi... Ska vi inte driva upp den?
Jo,
det är helt underbar. Du börjar sätta igång ett Instagram-uppror, så kommer ju alla börja.
Uppror. Ja, men det går bra med orden idag. Vi är stabila.
Vi är stabila, verkligen. Känner att det här är liksom vår första bakfyllepodd någonsin.
Nej, men du var i gasen igår.
Jag var på gång igår. Det sjöngs med Pernilla Wahlgren. Det skickades videohälsningar till lite olika människor. Och vi hade riktigt jävla roligt alltså.
Det är riktigt kul. Vi är tacksamma. Jag tänkte på när vi gick av planet. Vi åkte ända från ett soligt Stockholm.
Exakt.
Vi
kommer fram. Jag satt bredvid Bettina Philipsson som har... Jag har ett tillfälle när jag kan sova på plan. För jag har så otroligt svårt att sova på plan. Det är precis vid uppstigning. Om då kan jag bara så här, klippa in. Det är någonting de gör när de har syresatt planet så här, extremt mycket. Och sen så bara kapar de ju syret precis vid uppstigning. Då händer någonting i luften.
Då svimmar du av.
Då tuppar jag av. Och då har jag min glada liksom, timme som jag kan sova. Då hade jag Bettina Philipsson bredvid mig. Och då sitter den här människan och smattrar så in i helvete mycket. Vet ingen människa ska prata så mycket som Bettina.
Inte fria på
det. Nej, men alltså det är du och Bettina Philipsson som ska föra monolog. Hon är så rolig, hon bara liksom älgar på. Jag älskar ju henne. Och jag har också en sån jävla rolig jargong med henne. Hon, det är ju inte så många kvinnor som alltid kan ta att man driver och kör hårt. Hon tar ju det. Hon har inga problem med det. Hon är ju bjussig, jag måste se henne det.
Hon är en tuffing.
Hon är en tuffing och hon har ett sånt jävla stort hjärta också. Det, och för det tycker jag är så här, om man är tuff så är man oftast väldigt snäll.
Det är precis sant. Men Bamse är inte så tuff, men han är snäll.
Ja, du är tuff, men inte så snäll.
Skulle inte du definiera mig som snäll?
Jo, Ansa Adelund.
Jo, jag är snäll.
Du är snäll. Jag är din snällaste. Jag skickar snälla sms och sen så stryper jag dig i podden ibland.
Det är så det går till. Men vi i alla fall, det som händer på kvinnoresor är att det är en jävla massa energi med kompetenta, glada kvinnor. Och nu ska vi säga
att spännande liv. Alla kan ju prata om levnadsöden. Killar är mycket mer resultatbaserade i sina samtal. Och de här killarna som är med här, de njuter så mycket av kvinnoresor. Tycker det är toppen.
Och det är olika ålder och det är olika inställningar.
Fast
olika...
jag ska ju inte säga att det är ingen under 35.
Smågrabbarna.
Ja, småskitarna. Ja, men det jag tänkte på kvinnorna.
Nej, det är inte. Och det är liksom spännande kvinnor med spännande jobb, kan man säga så.
Spännande jobb och spännande levnadsöden.
Ja, och det är liksom ingen, jag har aldrig hört så mycket skratt som under den här middagen och lunchen.
Nej, men
det är nästan som man bara det är människor som lever livet. Jag älskar det. Och det är människor som så här, inte begränsar sig själva.
Nej, precis. Alltså ganska många så här spjuvrar. Sen är det roligt att man upptäcker saker med varandra. Vi har ju inte rest, vi var på Ellery sist. Vi har inte rest på ett tag, annars brukar vi resa ganska ofta. Men
så då glömmer man lite bort de här.
Och du är ju en småätare. Mm. Det första du gör är du öppnar midbar och kollar efter chipsen. Och sen är
det chokladen.
Eller chokladen.
Jag har ätit en hel sån röd.
Du är så duktig. Ja, nej, men du är ju en småätare utav rang. Och så sa du någonting till mig, för du kissar också alltid med öppen dörr. Det är en liten härlig vana att göra. Det är ju så, du borde trivas här på övervåningen i vår lilla svit, för att här är det ingen toalettdörr alls.
Nej, men den här sidan känner jag mig trygg i.
Det bara du måste alltså ha en öppen dörr.
Jag tror
du kan inte ha ett öppet hål.
Nej, men jag tror att jag vill inte att så här, jag vill inte att känslan av energi till andra människor ska strypas.
Nej, men då borde du trivas här bättre här uppe, men då det inte finns någon dörr alls.
Ja, men jag trivs här. Jag ligger ju här och trivs.
Ja, du gör det. Ja.
Trivs liksom.
Ja. Men ändå var du där nere och klidrade och öppnade dörren. För där stod jag då, som du poängterade, och speglade mig.
Du gör det hela tiden.
Det är helt sjukt. Jag har inte ens tänkt på det.
Nej. Va?
Men alltså, nu när du sa det så tänkte jag ju på det. Men jag tänker ju inte på att jag går och speglar mig hela tiden.
Helt otroligt. Jag sa det till min frisör Giselle, att när hon precis var nykär i Rickard, så speglade hon sig ingenting.
Nej, är det sant?
Hon liksom fick så mycket kärlek av honom, så att hon hade så mycket bekräftelse, så hon glömde bort det. Jag bara, men gud vad snabbt den här frisyromgången gick. Jag bara, för hon håller ju också på som du gör, ställer sig vid sidan, kollar skärtamentet, kollar brösten, kollar lite så här, puta lite, så här, tar bort någon slinga. Ja, men så här, helt omedvetet. Och det är det jag fattar, att ni tänker inte ens på att ni gör det.
Nej.
Och då säger jag så här, gud vad lite du har speglat dig och liksom hållit på med så här kvinnliga attributsgrejer. Hon bara, men gud, det är helt sjukt. Du har helt rätt. Nu menar inte jag att det här gäller för dig, men så mycket som du har speglat dig den här gången, det har jag aldrig sett dig spegla dig. Och det är skärta menskoll och du drar upp de här träningsbyxorna. Och
det är ju också någonting som jag tycker är härligt med att uppleva. För det här är mitt, okej, det här är inget försvar. Det är ju ett sjukt beteende, jag hör ju det.
Du är inte på någon anklagad spänk.
Nej.
Du pratar om ovan.
Ja, nej. Men det som händer, man blir ju hemmablind i sin egen spegel. Förstår du vad jag menar? Och jag helt plötsligt att se i kroppen, och nu har jag tränat ganska mycket under en period liksom, i en ny spegel. Ofta så får jag ju ångest och tycker ofta så här, nej, det blev inget bra. Men nu blev jag faktiskt glad för första gången på länge. Jag bara så här, fan, jag ser ju fitt ut.
Mm-hmm, ja.
Det är ju en glädjespegling.
Mm-hmm, men gud vad bra.
Ja. Men det är ju faktiskt en jävligt dålig ovana att hålla på och speglas på det här sättet.
Men det är så roligt det som vi gör. Jag sätter mig och öppnar någonting, försöker få en liten chips eller någon liten, ja, men någonting som jag kan stoppa oralt i munnen.
Ja, för det är din ovana.
Ja,
det är du måste ha något. Du är oral person.
Ja, men jag tycker så här,
anal eller oral? Jag är anal, du är oral.
Nej, men jag vet inte om jag är så här, som en gris eller som ett djur, att så här, när jag har börjat äta på stället, då har jag erövrat, då är jag trygg. Ja. Jag är lite så här kaninaktig. Ja. Man måste alltid ha halm till dem liksom. Då är
gris,
de trygga.
Det gör roligare.
Ja, nej, men jag tror då är man ju trygg liksom.
Ja.
Men jag bara tänkt så himla mycket på det. Jag är så dålig på att spegla mig. Alltså jag vet, det är som jag sagt innan, jag är en kentaur. Jag har ju ingenting under halsen. Jag är bara
tuben.
Men jag kan ändå så här, kolla mig i spegeln så här, puta lite. Det är verkligen, men kroppen är, jag är liksom ointresserad av min kropp.
Uh-huh.
Jag har mina bröst och de tycker jag så här, säger, min stjärt tror jag inte jag tittar på 3-4 år.
Det är ju bara för att den inte finns.
Titta, det är sant, men ibland kan man ändå vilja titta på den om den har blivit lite bulligare nu när man är ute och cyklade. Men det hade den inte blivit. Men jag var och tränade med två tjejer i morse när du låg i spat och typ mådde dåligt. Jag mådde också dåligt, men skulle säga spela tuff och,
det var väldigt tufft.
Ja, då pratar de mycket om sin kroppsångest på gymnasiet och hit och dit. Och de tyckte de var så tjocka och fula fram. Och jag är så här, ibland spelar jag ju med för att det låter konstigt. Men jag har alltså inga minnen av att jag någonsin har varit självkritisk i min kropp fram till jag är typ 20 år.
Vet du att
25 år.
Är det sant?
När jag blir tillsammans med den här Daniel då, som är så här, ställ i profil för jag ser din arm. För han börjar ju liksom utseende mobba mig på ett galet sätt liksom.
Jag hade ju en jävligt oskön farsa liksom. Han kommenterade både min och min mammas kropp.
För fan.
Oavbrutet.
Nej.
Så att jag är ju övertygad om att den grejen kommer därifrån.
Ja, men det är väl klart,
det är väl att, klart att den gör.
Du hade bara en sån kommentar.
Ja, oj vad tjockt det har blivit. Och att han själv vägde 139 nej. Kilo. Nej.
Och kan man be och starta en ny restaurang.
Exakt.
Det är bara jättesmal, tycker du
om? Jättesmal. Nej, men det är ju sorgligt.
Mm. Jag pratade med en tjej vars mamma höll på sådär hela tiden.
Men det måste ju vara för att alla blivit kommenterade. Det är gamla gubbaväldet.
För att de kan.
Mm, för att de kan.
Men samma sak här. Bara liksom, ja, men som till exempel med Måns Möller i den här dokumentären, är samma sak. Man tänker inte på vad man säger. Nej. Man tänker inte på att det sårar till döds.
Precis. Konsekvenserna det ger.
Jag vet att jag har tagit upp det förut. Men den enda kommentaren som jag någonsin minns. Det är ju den på min mammas begravning. När vi hör det. Nu är du så fin i kroppen. Så som du borde ha varit den senaste åren. Då hade jag ju, man äter ju inte så mycket när man är så där deprimerad. Så det hade gått ner 5-6 kilo där på några veckor liksom. Då fick jag beröm på det. På min mors egen begravning.
Charmigt.
Mm, jättekarmigt. Och det är någonting som, så här, som sitter i, som du säger, sen gammal Sverige. Ja. Att då skulle man vara smal och hel och ren. Och,
men liksom... Ja, men du vet, vi pratar ju om det 1000 gånger. Mm. Ja, men vad stod det i Veckorevyn? Eller liksom, Harlekin eller Starlet. Mm. Hur man får drömprinsen? Jo, men det är genom att vara smal.
Mm.
Jag kom, en kompis farmor hade ju ställt sig upp här på en middag för något år sedan och harklat sig. Och sen hade hon brustit ut i gråt och ville hålla ett tal. Hon ville då be om ursäkt till alla i familjen för det faktum att hon gått upp 5 kilo i vikt efter Paris.
Va?
Hon hade varit i Paris på semester. Och då hade hon gått upp 5 kilo. Hon ville be om ursäkt och det var söndagsmiddagen. För hela familjen. Hon grät.
Nej.
Alltså, jag kan liksom sorgligt, inte
förstå
så
den besattheten
komiskt,
som folk har av sin vikt. Jag kan inte ens, jag förstår inte DNA i det att säga, jag måste ha kontroll över min kropp. Alltså, det är fint att vara smal, Coco Chanel och hit och dit. Ibland kan jag inte förstå så här, okej, du är modell, du är Coco Chanel och hit och dit, att det kanske finns ett syfte så här, att det ska vara snyggare. Men jag tycker att så många kompisar som har gått ner mycket vikt som jag bara känner så här, nej. Det där var inte du.
Nej. Men, jag tycker att det är så jävla kul nu, för jag har ju fått liksom lite armmuskler. Alltså, jag har gått hos min PT och kört på ganska duktigt liksom i ett halvår. Och så är plötsligt börjar se kroppen. Men jag märker första gången att kroppen ser annorlunda ut. Den är inte smal, den är inte tjock. Den är liksom formad.
Den är tränad.
Den är tränad. Och det är så jävla nice alltså. Mm. Jag kan ju verkligen tycka att det är härligt. Men det kanske är någon jävla sjukdom som börjar ärna.
Men vad då? Ja, men Sofia då, som är visdom, som gör 16 weeks of hell. När man kommer in och börjar tänka på träning från morgon till kväll och vad man äter hit och dit, det ockuperar hela ens värld.
Ja.
Det finns ju ingenting som kan ockupera ens värld. Och det upptäckte jag ju då när jag var 25 och började träna så där mycket. Och det finns ju något välbefinnande i att kontroll över kroppen 24/7.
Jo, men det är därför folk, alltså så här, man kan ju tro att så här, anorexi får man genom att titta på en tjej i en tidning och så här, och hon är smal, jag vill se ut som henne. Nej, det får du inte. Det handlar om kontroll. Mm. En kontrollsjukdom, det är en kontrollsjukdom. Det är det enda du kan kontrollera när allting annat är fuckat.
Mm.
Du kan kontrollera vad du äter och du kan kontrollera hur du ser ut.
Så jag tänker med Instagram att unga tjejer mår så dåligt. Det är klart att det är en del av det. Men jag ska säga så här, ja, när vi växte upp så kunde man inte spegla sig mot något annat i de här jävla äggbantaridealen, bananbantaridealen.
Heroin-chic. Du ska vara så smal som en heroinist. Förstår du perfekt?
Det fanns inga andra ideal att spegla sig mot. Jag kommer ihåg att jag gick i skolan, gick typ i trean, och så fanns det en tjej som var... Men sen som man är, blir lite barnmullig.
Ja.
Det var sensationellt.
Ja. Det fanns ju ytterst få feta eller överviktiga personer.
Ja.
Alltså,
det var ju så här korpulenta chefsmän.
Ja, men alltså bland barn, kommer jag ihåg. Det var ju liksom kanske per liksom mellanstadie.
Och då var det ju barn som hade det lite genetiskt.
Ja. Att liksom, och så var det den såklart förälder. Mobbad som fan.
Precis. Och så fanns det en som var skild typ. Och då var det också så här, gud stackars henne, hon lever i misär typ. Hennes föräldrar inte gifta längre. Så säger tack gud för utvecklingen av allting. Okej, resan då. Vi måste ändå ta upp det. Jag tycker det är så konstigt att man känner sig så fort man går på det planet så är jag så fri. Sen kommer det såklart ett sms och man måste ringa och fixa med någonting. Men man glömmer bort hur ockuperad man är av man och barn i vardagen. Hur det liksom så här är som så här 8 armar som ständigt så här plockar, ska hålla sig någonting, kaniner, män, träningar, bla bla bla. Att den här integriteten som man har till sin egen person, att njuta, att skratta, att sitta hit och dit, fan vad den är viktig. Och det behöver inte vara liksom 3 månader, men så 3 dagar på en så här liten tjejsportresa, det gör väldigt mycket för välbefinnandet och självkänslan, tycker jag.
Gud ja, jag känner mig liksom, jag är så, först var jag lite ledsen för att Joel inte skulle följa med. Nu känner jag mig lycklig. Nej, men det är ju jävligt viktigt med den här egen tiden och liksom egoboosten, eller vad man ska kalla det för.
Ja, men alltså kvinnor som skrattar i grupp och säger så, gud vad snygg du var ikväll, jag lånade din klänning igår hit och dit. Det är liksom, det är så en sån exklusiv känsla. Och då menar jag inte det för att vi bor på ett jättefint hotell och många kanske liksom har en hög inkomst, utan det tyckte jag även när jag var liksom 19 eller 16 och åkte så här Aya Napa och drack tequila i plastglas. Det är den här bubblan av att man här, gör saker tillsammans och inte har den här vardagen, eller inte så här, måste stanna av hela tiden, inte känner, man känner sig ofta trängd i vardagen, tycker jag. Jag känner sig, jag har känt så många år att jag inte räcker till, och det gör jag ju inte.
Och så blev det ju väldigt lycklig, fick ett väldigt fint sms från Mattias där han sa så här: jag älskar huset.
Mm, jag älskar att bo i hus.
Det var väldigt härligt.
Jag är helt fascinerad av denna paddelmasshysteri. Vi har suttit och käkat lunch med några tjejer nu och de spelar alltså minst 5, ofta 7 gånger i veckan.
Ja, och en var ju till och med villigt erkänna, hon bara, det här håller på att fucka upp mitt arbetsliv. Att det har liksom tagit över kontrollen över hennes arbetsliv, så hon har liksom börjat fula sig på jobbet, myglar, och liksom det pandemin har gjort är ju också att folk kan jobba hemifrån, så att man kanske inte riktigt märks när man piper iväg på ett litet paddelpass.
Paddelmedberoende, den nya stora svenska.
Ja, paddelpsykologen kommer snart behöva komma in.
Ja, men det är fascinerande denna, och det är ju så här, paddel har gjort mer för folkhälsan än vad något annat har gjort de senaste 100 åren typ.
Ja.
Att det är så här att, och det, man ska inte underskatta människans känsla över att snabbt bli bra. Otåliga människor. Paddel kan ju alla bli bra på.
Ja, ja, ja. Gud ja.
Och blir det typ.
Ja, och det är det som är så roligt. Vi både du och jag har ju spelat en del liksom, men vi valde att sätta oss i nybörjargruppen, för det är så jävla kul att kunna bli bra tillsammans och liksom få hela grunden ihop igen.
Men om man jämför med de här, jag kanske har spelat 10 gånger, du har ju för sig haft lite tränare nu och så här. Men när jag hörde att de spelar sig typ 10-20 timmar i veckan, jag var så här, okej, okay, då kanske inte var så himla lätt att bli bra, kände jag också.
Nej, det är långt kvar dit.
Det är långt kvar, för oss, men nu ska vi ta tag i det.
Ja. Tack för allt hyll för våra podd, alltså våra specialpoddar. Vi blir så glada. För att ni gillar dem. Också vill jag också uttrycka ett stort jävla tack till Magnus Silvenius Öhman, för att han gör ett sånt jävla hästjobb för oss.
Puss och kram.
Puss. I love you.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.